Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hallå och välkommen till ett nytt värdefullt avsnitt av Vinskolan. Din gyllene skattkammare i en outkomlig grotta någonstans under vattnet. Och vi som har satt X på en gammal karta och ska berätta för dig hur man kommer till skatten är jag, Ben Gates, och du, Captain Blackbeard. Ja, men det är två personer som gillar skatter.
Svartskägg?
Ja, Kapten Svartskägg. Det är oklart hur... Ja. Visst, strunt i det. Men så här, trots värdefulla skatter och så vidare är det inte det vi ska prata om, tro det eller ej, utan det är ett silvrigt land trots allt, nämligen Argentina, som vi pratade om innan. För så här, varför heter Argentina? Och det är ju för att argentum
betyder,
ja, det är silver på latin. Ja,
snygg övergång måste jag, ja. Grattis.
Tack. Ja, och så här, mest kul, men Argentina är ju ett jättestort och viktigt vinland. Det är ett enormt land och två enormt vinland. Så jag tycker att det här ska bli jättekul att höra mer, för du ställde några frågor innan om så här, visste du det här? Jag kan ingenting om Argentina.
Men nu pratar vi om Rio de la Plata.
Ja, just det.
Silverfloden då.
Ja.
Där har du ju silver på spanska.
Mm. Och så var det var någonting med då att när det kom spanjorer till Argentina så fick de silver som gåva då, ja, av lokalbefolkningen.
Och där var det ju verkligen silver. Jag vet inte hur mycket, och guld fick de ju på andra sidan.
Mm.
Men de jagade ju den här outkomliga skatten då, El Dorado.
Just det.
Gyllene skatten.
Mm. Men oavsett det så tänkte jag börja bara fråga. Jag känner igen att du har varit i Argentina, men jag frågar det ändå. Har du varit i Argentina, pappa?
Jag har varit i Argentina.
Jag har det. Ja.
Två gånger.
Två gånger? Jaha.
Jaha. Bara en gång i Buenos Aires.
Ja, okej.
Okay. Det är en fantastisk stad.
Mm. Men två gånger totalt och varit där på vinresa, eller?
Korrekt.
Ja, så du kan backa upp det här med empirisk bevisning som du har sett med dina ögon.
Ja, det är ett spännande land och mångfacetterat på alla sätt. Så att, ska bli kul att prata om.
Ja, vad är det då som gör Argentina som land speciellt?
Ja, det är ju lite grann av vad vi sa om Chile också. Det är läget.
Mm.
Att det har ju Andernas alla fördelar. Nämligen att vinodlingar ligger på sluttningarna där.
Mm.
Hög höjd, mycket sol, tillgångar till hur mycket vatten som helst.
Det är bra.
Bra med sol
och
oftast ganska torrt. Lite risk för starka vindar, hagel och sådant. Men för det mesta ett fantastiskt klimat. Stora ytor som är lätta att odla upp.
Mm. Det är ju roligt att någonting är vara torrt och blött samtidigt. Men det är kanske det man är ute efter.
Ja, alltså floderna finns ju. Ofta kan det ju vara en bit ner i marken också, som i Kalifornien.
Ja, underground rivers.
Ja, precis. Och sen har de ju intressant också med gamla druvstockar. Gamla franska druvstockar.
Ja.
Och lite gamla kloner och sådär. Mm. Som är intressant. Och sen är det då att det är speciellt att de kan göra så mycket nyodlingar uppe på de här långa, långa, långa sluttningarna upp mot Anderna.
Mm.
Så det är,
kommer du tillbaka till det där med nyodlingar sen, lite vad det innebär?
Det kan vi göra.
Ja, bra.
Och sen har de ju två kuldruvor.
Mm.
Som alla har väl lärt känna, åtminstone Malbec.
Ja, det känns ju känt.
Och den andra är då Torrontés, som vi ska prata lite mer om.
Mm. Om den är känd så är den lägre på kändisskalan för mig i alla fall.
Ja, det är ju liksom ingen europeisk druvsort.
Nej. Mm.
Ja, vad är det mer då, tänker du?
Jag tänker, du får säga om det är något mer.
Nej, ja, alltså det är så här med kött, det är någonting med kött och Argentina.
Ja, de älskar ju kött.
De älskar kött, och som de säger, när man är en dag utan kött är en förlorad dag.
Ja, det är alla, liksom om man är vegetarian så säger man, jag håller inte riktigt med. Men...
Och därmed har de varit väldigt bra på köttviner.
Ja, just det. Vin,
och det var ju där de
kött.
Gjorde sina första succéer i Europa, men det är ju länge sedan.
Ja, ja men det är någonting i alla fall, alltså om man skulle liksom bara dra Argentina över en kam så skulle man säga, stort land, mycket kött är det man liksom tänker på när man har någon form av matkultur. Och
röda, rustika viner.
Ja, exakt. Malbec kanske då. Till och med jag känner till det.
Ja.
Bra! Nu har vi ju fuskstartat lite med historiken när vi sa om namnet här lite grann. Men pappa, vad, om vi pratar allmän historia, hur skulle man sammanfatta Argentinas historia?
Den sammanfattar väl ganska mycket Sydamerikas historia.
Såklart.
Där det var spanjorer, conquistadorer, som tog över det mesta.
Ah.
Och i det här fallet i början på 1500-talet.
Mm.
Och ja, där fanns ju inte inka-folket kan man ju säga.
Nej.
Utan, men det fanns mycket indianer och många olika stammar, men de höll inte ihop på det sättet. Eller det erövrades inte som rike innan spanjorerna kom dit.
Okay. Ja.
Det finns fortfarande ett 30-tal, vad jag vet i alla fall, olika indianstammar, eller ursprungsbefolkningar ska man väl säga, som talar lika många språk.
Ja.
Och det är upp till nästan 1 miljon människor av de här 45 miljoner.
Ja, det är så många. Alltså. Ja. Ja, det är ju, ja, med tanke på att de var där först så kan man ju tycka att...
Det är ett par procent av befolkningen. Ja, alltså, de var ju där först, ja.
Ja.
Ja. Men historien kan man väl säga är präglad av spanjorernas koloniala stil överhuvudtaget. Fram till början på 1800-talet då de gjorde sig självständiga.
Mm.
Men under tiden hann de och... stöka till rätt mycket i landet med ursprungsbefolkningen. Men det är ju tråkigt. Och när de blev självständiga så var det också mycket krig och tråkigheter.
Det känns som att Argentina har varit, det är liksom en så här sovande jätte på något sätt.
Ja.
Det är alltid lite för mycket krångel. Antingen med andra länder runt omkring eller med den egna inflationen och ekonomin. För att de ska kunna liksom... komma ur startblocken och bli riktigt stort mäktigt land på något sätt.
Ja.
Förlåt,
det är
fortsätt.
Det som inte är lika betydande i världen som Brasilien har blivit.
Nej.
Som förvisso har många fler invånare.
Mm.
Men de gjorde stora insatser genom att nästan ta livet av alla paraguayaner.
Aha,
i slutet på 1800-talet.
Okay.
det var inte så imponerande, men de lyckas sno åt sig tillsammans med Brasilien nästan hela Paraguay.
Ja.
Ja, det var grymt, grymt. Men sen har det ju varit en enorm invandring naturligtvis.
Mm.
Och mycket på grund av vinet.
Ja, okej. Okay.
Och enormt massa italienare.
Mm.
Idag är alltså 60% av befolkningen som anser sig vara ättlingar till italienare.
Jaha, så mycket alltså.
Ja.
Man tänker att det är spanjorer mest, men då är det italienare.
Ja, men de första var ju spanjorerna och de har väl... präglat kulturen då, men idag säger många att det är mer italienskt än Italien på många ställen.
Okej. Ja, men det är ju, ja, nu borde man ju kunna märka på språket då, argentinska, spanskan, att den är influenser av italienska då, på något sätt.
Övertygad om det.
Ja.
Så att man kan säga att det är, där bor italienare som pratar spanska och gör vin på franska.
Ja, det är roligt. Det är kul.
Ja, och 1900-talet har ju varit väldigt dynamiskt,
ja, som du säger. Fint, fint uttryckt.
Det hände mycket. Och efter andra världskriget så kom ju den här Perón, det känner ju alla till, och Evita. Evita Perón, som inte var så kanske så gudomlig som många vill göra henne till. Och att de har gjort det, det berodde ju mycket på att när hon störtades och det blev då militärjunta, så var det ju en hemsk period efter 76 då.
Ja.
Och den vill man ju gärna glömma. Och då kanske man förgyller bilderna av Evita Perón.
Aha.
Som inte var Guds bästa barn alla gånger.
Nej, fick en musikal framförallt.
Ja, hon var ju duktig på att skapa musikaler.
Ja.
Och sen, ja, sen blir det då demokratiskt. Men alltså det, de har ju alltid haft problem och har fortfarande problem med en skakig ekonomi.
Aha.
Och lite hyperinflation då och då.
Mm. Ja, ja, precis. Det känns som att det är nästan så att man slutar lyssna på när det kommer nyheter. Nu är det hyperinflation, eller inflation, väldigt mycket inflation i Argentina. Man bara, var det inte det nyss? Eller, hade inte det...
Ja, ibland har det varit riktigt bra faktiskt.
Ja.
De har ju omsatt ju mycket, så att säga, BNP och alltihopa. Men på något sätt lyckas de inte få till ekonomin på rätt sätt.
Nej.
Inte ens idag.
Och så var det, det tycker jag är en... Ja, men det är roligt, roligt, det är alltid fel ord att säga roligt om krig. Men intressant kan man väl säga att Falklandskriget är ju väldigt spännande, tycker jag. Jag vet inte riktigt varför jag tycker det, men jag tycker det är så konstig konflikt om en liten ögrupp utanför Argentina.
Malvinas.
Som är, ja, exakt. Los Malvinas, Los Malvinas. Det tycker jag är kul. Det ska vi inte ta upp här, det kan vi prata om någon
annan.
Men
om du tittar på en argentinsk karta så står det fortfarande att det är argentinskt område.
Ja,
och det är jätteviktigt för dem.
Det är ju, ja, det är väldigt kul.
Man ser ofta i Buenos Aires alltså kartor målade på husväggar över hela Argentina.
Mm.
Det är ju en väldigt intressant profil, lite tjockt där uppe och lite smalare. Och så sticker ut några öar på slutet som är väldigt viktiga att markera.
De där måste vara, det är som... Sverige så har man liksom Gotland och Öland och sånt. Som om vi skulle bestämma oss att ha Åland också på den där. Strunt i det. Bra! Om vi ska prata lite om historien kopplad till drycken i poddnamnet.
Det är mycket
vin.
Roligare.
Ja, berätta om det.
Ja. Ja, men alltså här var det återigen spanjorerna som tog dit druvorna. Och det här, ni kan lyssna på Chile-avsnittet, så är det ungefär samma sak.
Okay,
de tog dit den här druvan, criolla, som då betyder kreol och som allmän beteckning för liksom något blandartat.
Mm.
Men den gav ju stora skördar och var riktigt bra. Det finns olika varianter av den här criolla. Argentina heter Criolla Chica och den odlar de fortfarande förstås.
Ja.
Men har naturligtvis minskat betydelse och inte speciellt attraktiv som vin.
Den är inget lika rolig druva att göra vin på bara, eller?
Nej. Och det var ju den som gav den här stora vinfloden
som
skapades i slutet på 1900-talet.
Mm. En positiv sån.
Ja, alltså det väldigt mycket vin producerades.
Mm.
Men det roliga är ju att det redan på 1700-talet fanns flera hundra vingårdar i Mendoza.
Aha.
Och Mendoza kommer vi att prata mycket om.
Mm.
Och det är liksom huvudorten för vinproduktion i Argentina.
Aha.
Så att redan på 1700-talet var de på gång där. Och sen är det ett märkesår som man kan skriva upp om man är road av det.
Mm.
1868, för då kom en fransk vitikulturist dit. Han ditlockad för att sätta fart på vinodlingen. Och han tog med sig alla de här druvorna då. Med de gamla klonerna och sånt där, 1868.
Just det.
Och då var det ju Malbec och Cabernet Franc och lite annat sånt.
Mm. Klassiker.
Klassiker. Så att där kommer det franska inflytandet in på Argentina.
Samma
det
var som med Chile då, liksom.
Precis.
Ja.
Och sen... måste man alltid säga någonting om vinlusen.
Det måste man alltid säga.
Ja, och det gjorde ju att när den kom till Europa så hade de inte problem med det i Argentina och fortfarande inga stora problem på grund av värme, jordar, på något sätt så har den inte riktigt tagit sig där. Så att då kom det ju hundratusentals italienare, spanjorer och fransmän till Argentina.
Just det.
För att livnära sig på sin kunskap om sin att göra vin.
Ja. Jag tänkte så här, bara snabbt, för nu var det ganska länge sedan vi pratade om vinlusen och vi har refererat till den flera gånger. Vinlusen var alltså den som förstörde i princip,
Phylloxera.
Ja, Phylloxera som förstörde allt vin i över nästan hela världen. Förutom Chile och då kanske delar av Argentina, där de klarar sig.
I princip, ja. Där det har klarat sig.
Ja.
Sen är det en rolig grej som jag konstaterar alltid, att hur mycket järnvägen kan betyda.
Mm-hmm.
Mendoza ligger ju, som alla säkert vet,
Nej, det tror jag inte.
En bra bit in i landet, upp i nordväst.
Okej.
Okay. Och det är en bit till kusten.
Mm.
Före 1885, när järnvägen byggdes, så tog det en månad med häst och vagn och åsnö eller vad det gjort, för att ta ner vinet till Buenos Aires för att kunna exportera det.
Kanske det kan lagras lite på vägen, tänker jag.
Man vet inte, utvecklas där, snarare oxidera.
Ja, just det.
Och det var ju också i Buenos Aires som flesta människorna bodde och gör så fortfarande.
Mm.
14 miljoner utav 45, det är rätt mycket.
Det är många.
Ja. Men då, när järnvägen var byggd, då tog det, vad tror du?
En vecka.
En dag.
En dag?
En dag.
Oj, det var...
Ja, men fatta skillnaden alltså.
Ja, alltså en... det är ju, om jag skulle säga att jag på jobbet skulle leverera någonting på en månad versus en dag, så skulle det vara jätteskillnad.
Ja.
Så ja, bra referens va? Men jag fattar,
ja, men
det
går ju fort. Man förstår vilken betydelse järnvägen hade då.
Verkligen.
Mm. Hur det förändrade hela, och det blev en enorm boom på vinproduktion uppe i Mendoza naturligtvis.
Mm. Mm.
Nu var man liksom bara en dag ifrån att exportera vinerna i Buenos Aires.
Ja.
Så att det producerades vin hejans mycket. Och det var nästan bara enkla bordsviner under hela 1900-talet. Tyvärr.
Ja.
Och alltså trenden, det var ju svårt att komma ur det här. Därför att argentinarna själva drack ju sitt argentinska vin. Men det skulle vara lättdrucket, rött.
Och passa till deras
och billigt. Och passa till kött. Skulle de köpa fina viner, då var det ju franska viner som gällde.
Jag tycker det är spännande här, ju mer länder vi har gått igenom, att det blir mer och mer tydligt att så här, alla gjorde ganska kastvin. Nu överdriver jag lite här. Förutom Frankrike fram till någon gång på 70-80-talet, känns det som. Så här, alla höll på med dåligt vin och förutom Frankrike, så det känns... Jag har gnällt lite på Frankrike innan att, så här, att de är så snorkiga över att de är bäst och sådär. Men det känns ju lite välförtjänt när de har hållit på och gjort bra vin under liksom århundraden. År, när alla andra höll på att göra något sånt kast.
I de flesta delarna. Ja. Nej, men så är det. Och alla ser upp till Frankrike med respekt och anammar deras vinstilar och druvor.
Mm.
Så är det ju.
Mm.
Och det har ju gått fram och tillbaka. En period var det ju bättre att köpa vin från Australien och sen blev nej, man vill komma tillbaka till originalet.
Just det. Mm. Men då hade de det här bordsvinen som de gjorde enorma mängder av, men det var inget man vann några priser för, så att säga.
Inte mycket så.
Nej.
Och det var ju för att det var ganska protektionistiskt där.
Mm.
Men när de väl släppte loss det här
för
20-25 år sedan så tog det fart ordentligt. Och tillät utländska investeringar och det kom vinmakare. Som jag nämnt i andra, flying winemakers kommer in.
Ja.
Och utländska investerare vågar satsa på vinproduktion som är ju har enorma förutsättningar, fantastiska, uppe i Mendoza och sådär. Då började byggas vinhus, nya vinerier.
Mm.
Man tittade över på hur man odlade och vilka sorter.
Mm.
Och då, plötsligt, efter fram till idag, så är ju Argentina ett fantastiskt vinland som gör ju enormt bra viner till överkomliga priser.
Mm. Det är ju roligt hur en sån grej bara kan förändra det, och att det numera är det är inte konstigt att köpa ett vin från Argentina. Det känns snarare ganska vanligt eller normalt.
Absolut.
Det är en snabb förändring.
Ja, jag har ju inga minnen av argentinska viner överhuvudtaget.
Ja.
Nu hade vi monopol i Sverige, så att de bestämde lite grann vad vinerna skulle komma ifrån.
Ja, för långt bort, tänkte de.
Ja, men de köpte nog en del billigt burk.
Ja,
Men det är otroligt hur öppna gränser satte fart på det hela i ena fallet och järnvägen satte fart på vinproduktionen överhuvudtaget då, för 130 år sedan.
Ja, och ja, det är kul att det är roligt när oftast när man pratar om svaret på varför någonting börjar sätta fart så är det så här, ja det är väldigt komplext, det finns många faktorer som påverkar, vi vet inte riktigt varför. Mm. Men att det är så här, ja, istället för att det tog en månad att ta vinet härifrån till hit så tog det en dag.
Uh-huh.
Det är ju väldigt tydligt så här. Innan, efter, järnväg.
Uh-huh. Och här är det andra fallet var vi öppnar gränserna och låter folk investera här. Det var liksom inte någon mjuk övergång utan det var, nu bestämmer vi att vi kör det här. Vi kan inte ha det så här som vi hade det innan med den här hyperinflationen och alltihopa. Försökte balansera ekonomin. Det gick väl så där i och för sig.
Mm.
Men vinerna blev ju väldigt, väldigt mycket bättre.
Ja, det är det vi fokuserar på. Tyvärr är jag på den för resten av Argentina och deras ekonomi. Det blev jättebra viner och det är vi glada för. ja. Vad är det för... Vi har pratat lite om det med där Mendoza, sa det att det hette, va? Och att det låg nordvästliga delen. Men om man ska liksom generalisera lite om klimatet och geografin för vin och så i Argentina. Vad skulle du säga då?
Alltså att göra en klimatgenomgång av Argentina kan ta en stund.
Ja, men vi kör på.
Ja. Men alltså där finns det mesta. Det är ju väldigt, väldigt långt land. Det är 100 mil. Längre än Sverige. Sverige är väl 200 och de är väl 380 mil.
Ja, typ. Det måste vara nästan dubbelt. Så att,
ja, det är nästan dubbelt så långt som Sverige. Så där finns alla klimat från eldslandet med kyla och vind och allt elände till regnskogar och träskmarker och då bergstrakter där både blåser och haglar.
Mm.
Och så detta stora slättland, Pampas.
Pampas?
Ja, det är... många hundra gröna mil.
Ja, är det för att det är någon gammal låt man känner igen Pampas?
Det är en gammal Levertåb.
En gammal Levertåb-låt.
Ja, Fritjof och Carmencita.
Ja, okej. Okay. Ja, men för man bara hör det här ordet Pampas och så här. Det här har någon gång spelats i skolan på något sätt. Ja, okej. Okay. Pampas är där. Ja,
och söder därom Patagonien.
Just det.
Som ju är ett... mytomspunden del utav Argentina.
Mm.
Med mycket folk som drog sig runt där på 60-70-talet och upplevde spännande saker. Det är en hel del lustigt folk från Europa som har flyttat ner dit.
Ja.
Och har liksom försvunnit från radarn på olika sätt.
Det känns som att det är liksom symbolen för individuell frihet på något sätt. Att
det
göra.
Kan man lugnt påstå.
Också antar jag att det här kända varumärket Patagonia har tagit sitt namn därifrån.
Det kan du lita på.
Det kan jag lita på. Då litar
men
jag på
alltså det är ju varierat. Anderna vet ju hur högt det kan vara.
Det vet jag inte riktigt.
Nej, men upp mot 7000 meter.
Oj, är det så mycket?
Aconcagua, ja. Mm. Och till och med jag som gillar trivliga grejer.
Det gör du.
De har världens näst högsta bergspass för bilar. Vi som har åkt upp mot 2500 meter i Schweiz. Det är inte dåligt det heller.
Nej.
Men det här är nästan 5000 meter.
Liksom.
Och du måste ha syrgasmask på sig och åka bil.
Är det så? Ja.
Ja, om man har lite dåligt hjärta ska man nog inte ge sig på det där.
Nej. Ja, det har jag hört från vänner som åkt bil. Jag vet inte om det har varit... Jo, men det måste ha varit i Anderna. Eller om det var någon annanstans. Att det går helt okej att åka upp. Men man får liksom inte gå ur bilen. För man har skapat något annat tryck inne i bilen när man är utanför. Så man öppnar så kan man bli väldigt vimsig.
Yr, ja. Det kan nog stämma det.
Ja.
Och vad, ska vi lämna det?
Vi är klara med trivia bilsbiten. Ja.
Ja. Nej, men vi har väl rätt bra koll på det där nu.
Mm.
Att de har ju bra förutsättningar med varma somrar, kyliga vintrar, inte så mycket frost. Ganska modererat.
Mm.
Risk för hagelstormar och blåst har vi pratat om uppe i då vinodlingstrakterna i nordväst. Mm. Men annars är det väldigt, väldigt bra.
Mm. Nej, men för du har ju lagt fram en liten karta här till mig som jag kan titta på och så låter det som att jag kan saker mer än jag har. Papper ska jag säga. Jag har printat ett papper till mig som jag tittar på där det står olika vinregioner och sådär. Och alla ligger ju verkligen mot Alltså Argentina är jättestort, men det liksom vinodlingsområdet är ju ganska centrerat mot Chile, mot Anderna liksom. Ja. De ligger längst där.
Precis.
Och sen är det enligt den här då i alla fall ganska tomt resten liksom. Det är ju spännande att det är så koncentrerat mot det. Men jag antar att det är väldigt, som du säger, väldigt bördigt och bra vid Anderna.
Så är det.
Mm. Ja, då tar vi oss mot vad man stoppar i marken vid det här bördiga landet i Anderna. Druvor, vi har ju nämnt några, men jag tänker du får köra på vilka druvor är man ska ha koll på här.
Ja, precis. Ja. De blå, mest kända, naturligtvis, Malbec. Betraktas som nationaldruva,
ja,
som det har blivit. Vi kan återkomma till den lite.
Snabb fråga, hur skulle du beskriva Malbec som druva stereotypt? Att den är, vad är det för karaktäristiskt?
Den är väldigt, det är en känslig duva, så mycket vet jag. Ja. Men den ger väldigt bra viner, kraftiga viner, ja. Bra tanninstruktur, ja. Fyllighet och så vidare. Beroende på hur man gör dem naturligtvis.
Ja, såklart. Men ja, man kan säga att det kanske passar till kött.
Nej men, ja. Vad bra.
Ja, vilken grej.
Där tänkte du till.
Ja.
Och sen har vi då en annan blådruva, Bonarda, som man kommer nog höra mer om.
Mm.
Den är inte släkt med den italienska varianten. Vi har Cabernet, Sauvignon, Syrah. Sen har det kommit till då lite spanska druvor som Tempranillo, italienska Sangiovese och Pinot Noir förstås. Den försöker de ge sig på överallt.
Ja, poppis.
Mest i söder då, där det är lite svalare.
Ja, det är lite, eller min fördom mot Pinot Noir är väl att den är liten, inte lika kraftig i druva.
Nej, den är lite känsligare.
Ja.
Man får inte bråka med den för mycket.
Mes, druva. Ja.
Ja, och de gröna, ja.
Mm.
Chardonnay.
Såklart.
Du hör hur franskt det är. Sauvignon Blanc, Chenin Blanc. Och så har de faktiskt en liten här portvinsdruva, Pedro Ximénez.
Pedro Ximénez.
Ja, de har säkert gjort portvinsliknande drycker. Men den roligaste gröna druvan tycker jag är Torontés.
Ja, men det var den du nämnde som en av de kända, ja, där i början. Ja,
för den finns nämligen ingen annanstans, utan det finns i massa olika varieteter.
Den finns bara i Argentina,
ja.
Inte ens i Chile liksom.
Nej.
Nej.
Okej, de två nationaldruvorna ska nu prata lite grann om, som vi sa, Torontés då.
Mm.
Och Malbec.
Ja.
Malbec är ju inte unik, men man tror att de här klonerna som de har är ganska unika för Argentina, eftersom de kom dit redan på 1800-talet.
Mm.
Malbec var ju jättestor i Bordeaux en gång tiden, men är liksom känslig för frost.
Mm.
Så att under omgången har den liksom haft problem med att överleva under vårfrost. Så att den har mer och mer bytts ut mot då Merlot, kan man det från.
Ja.
Men lite längre söderut, i Frankrike, i Caor till exempel, den är jättepopulär.
Mm.
Malbec. Så där har de gjort succé med Malbec-druvor idag.
Aha.
Och den kom då med den här fransmannen i mitten på 1800-talet.
Ja, och då kom den till Argentina och gjorde succé där också.
Så det är kul. Torontés är en gammal korsning faktiskt.
Mm-hmm.
En liten gatukorsning där mellan den här gamla Criolla-druvan som vi pratade om, som spanjorerna införde.
Ja.
Och vad man vet, muskat, en muskattdruva. Det finns ju flera gamla, de är ju urgamla, de här muskattdruvorna. En heter liksom Alexandria.
Det låter gammalt.
Det låter egyptiskt.
Det är jättegammalt.
Ja, och det finns olika varianter utav den. Mm. Den populäraste som ger mest och bäst viner heter nog Torontés Riojana. Det är ett område som heter La Rioja.
Aha.
Och de här kännetecknas ju utav lite lättare struktur, inte alls som Malbec med sin kraft, utan också med blommigare, med mjuk frukt och syra.
Mm.
Väldigt attraktiva viner faktiskt.
Ja, okej. Det är ju roligt. Det är svårt att hålla huvudet i jag som inte kan de här druvorna som de kommer ifrån, och att druvan i sig är ny, och hålla det här i styr i huvudet. Men det är kul om man minns någonting, att Torontés då är en unik druva. Det går att få tag på i Sverige och köpa viner från...
Har du provat det?
Absolut inte.
Det ska du få göra.
Ja, ska jag få göra det? Vad kul. Då får vi göra det sen. Ja, bra. Så det är så här, man pratar mest om de blå druvorna när det gäller.
Absolut.
Och sen har de gröna, men det är inte lika signifikativt.
Nej, men kanske. Allt eftersom världen mer och mer dricker vitt vin.
Ja, är det så?
Ja, det ökar vinproduktionen.
Ja.
Av vitt vin har ökat i hela världen.
Mm.
Så blir det ju så att det är mer intressant om man kan ta betalt för vitt vin. Det kunde man ju inte förr.
Nej, just det. Ja, just det. Innan var det bara sånt lite härligt kyligt.
Slödricka.
Ja. Bra. Finns det några då vinstilar som görs med de här druvorna som du skulle säga är speciella eller unika?
Nej.
Sådär?
Alltså,
okay, ja.
Nej. Jag tror att det är väldigt mycket så att man har en hemmamarknad att tillfredsställa. Och på exporten så gör man nog det som marknaden efterfrågat väldigt mycket. Och det har ju varit Malbec.
Ja.
Nu kommer det lite lättare då. Vita vinerna, Torontes. Mm. Men man gör ju ganska kraftiga chardonnayviner i ekfatslagrar i en väldigt fransk, kalifornisk stil får man säga.
Mm. Ja, jag med. Det blir väl så, om man inte är trendsetten från början så får man bara hänga på helt enkelt.
Ja.
Ja, så är det. Jag fuskade ju lite här och började prata om lite kanske vinregionsfakta innan vi kom till det. Och du har tagit upp Mendoza och Patagonia som platser där man gör vin på. Men om man ska sammanfatta lite, vad har vi för regioner man kan kanske söka efter eller spana efter eller lära sig mer om?
Man ska ju titta på Mendoza då som huvudort.
Mendoza.
Mm. Mendoza och runt omkring där. Området kallas för Cuyo.
Ja.
Så har du ju La Rioja nämnde vi då, Riojana.
Det är väldigt lurigt namn på ett område tycker jag.
Ja,
det låter lite som något annat.
Rioja. Ja, det ligger ju i Spanien, men de har väl tagit sitt namn just från Rioja därför att de tyckte det lät bra på den tiden, så tänkte de inte nog att de skulle exportera så mycket vin till Spanien kanske. Nej. Eller så var det bra att heta Rioja om man skulle exportera till Spanien.
Får man skriva det?
Ja, det fick man göra för man frågade inte.
Nej.
Men i alla fall, det här området, Mendoza och La Rioja och San Juan, de står för 90% av vinproduktionen.
De tre områdena är mest. Liksom. Mm.
Och bara det är nästan 200 000 hektar.
Jag har jättesvårt att se framför mig hektar. Men jag som har en liten karta här bredvid kan titta och säger oj, så mycket är 2000 hektar. Ja. 200 000 hektar.
Och vad som är intressant när man pratar om det är ju att de har som 400 000 hektar. Nej, vad blir 330 000 hektar någonting sånt där blir det. Att det bara finns 1500 vinproducenter.
Det låter inte så mycket.
Nej.
Nej.
Och då kan man tänka sig att i Bordeaux där finns 8000, så de har bara liksom en femtedel så många vinproducenter som i Bordeaux. Då förstår man storleken på de här vinegendomarna som man har i, då, framförallt i Mendoza, La Rioja och San Juan.
Färre producenter, men de har större areal. Oj, liksom.
Ja, det är hundratals hektar var och en naturligtvis, där de ligger på 4-5 kanske, eller mot 10 i.
Håller inte på att skrapa ihop 50 varor och sådär, när de har hittat någon plätt.
Ja. Där uppe ligger vingårdarna på runt 1000 meter.
Högt.
750, kanske upp till 1500 meter.
Mm. Det låter högt upp, är det?
Det är det.
Ja.
Men det finns ännu värre.
Okej.
Okay. Norr därom.
Ja.
Mot Paraguay, Chile, Brasilien. Så finns det riktiga höghöjdsodlingar i Salta. Där har jag varit faktiskt, det är ju spännande. Det ligger nästan... Ligger över trägränsen alltihopa.
Aha.
Och det tycker de att det är väldigt bra. För ju högre höjd, säger de, desto mera polyfenoler. Det vill säga det här fina ämnet som skyddar mot hjärt-kärlsjukdomar.
Ah.
Ja, så att det finns argument då, säger de i alla fall.
Ja, det fina ämnet. Mm. Ja.
Och i Argentina så skriver man ofta ut höjden där på vingårdarna, var de har legat, precis som det skulle vara lite finare.
Ah, det är lite svårare kanske, de tänker skryt liksom.
Det är liksom 2500 meter över havet står det, fast på spanska.
Ja.
Eller engelska.
Metros övros havos.
Den högst belägna vingården
i
Argentina ligger på hela 3111 meter.
Oj. Det är väldigt... ja, det känns dumt, men också kul att, ja, att hålla
och
på.
Och den är på 30 hektar, så att det är inte någon liten vingårdsplutt bara.
Nej.
Och då tänker du, finns det högre?
Nej.
Nej. Men i Himalaya finns den.
Har de en vingård i Himalaya?
Ja, och den, jag kollade upp där naturligtvis.
Ja.
Och den är på 67 hektar och finns på 3500 meters höjd.
Ja, men det är inte så, det är väldigt sällan jag går på Systembolaget till Himalaya hyllan och kollar, nej, vad det finns där.
Men dyker det upp en sån så ska du absolut köpa sånt.
Då tar jag den.
Då kan du snacka om höghöjdsvin.
Ja, mycket polyfenoler.
Ja. Mm. Ja, vinregionerna i söder börjar bli mer och mer viktiga för dem. Det är ett stort plattland som vi pratar om i Patagonien.
Mm.
Och där kring Rio de la Plata, Rio Negro heter floden där, och Neuquén, jag har varit där nere och tittat, finns det enormt stora vinanläggningar där de producerar vin tack vare då det är torrt, det blåser och det finns mycket vatten.
Mm.
Där också, lätt att göra ekologiskt och lätt att få bra druvor, bra kvalitet.
Mm.
Det är verkligen ett av de bästa vinområdena i världen när man vill med lätthet producera bra frukt.
Ja, just det. Och där finns det liksom möjligheter för vinproducenter att expandera och finns mer plats där kanske?
Ja, eller? Ganska platt.
Ja, att det finns mer plats tänkte jag för sig på.
Plats och plats.
Ja, det är båda två.
Bra.
Mm.
Ja, där har du det.
Ja, bra.
Det produceras väl lite vin kring Buenos Aires och lite på Pampas också, men inte mycket.
Nej, okej. Okay. Grymt! Ja, ska vi prata lite om vi producenter kanske då, vinproducenter, namn då?
Ska jag räkna upp namn?
Räkna upp allihopa på rad bara.
Nej, men, 1500 stycken.
Du får göra liksom ett urval, i och för sig är det mycket färre då än det var annars. Men jag tänker, för oss och mig som Argentina noobies, är det svårt att veta vad man ska titta efter, vad som är känt och så vidare.
Ja.
Så berätta.
Nej, men ska vi börja från norr?
Absolut.
Så har vi nämnt den här höga vingården, Bodegas Colomé.
Bodegas Colomé.
Och det är en vinproducent.
Mm.
Faktiskt grundad på 1800-talet. Så länge har de hållit på. Där finns också en annan känd som heter Quara. Q-U-A-R-A. Finca Quara uppe i Salta. Det finns i Sverige.
Mm.
Prova dem.
De
en fin liten lamadjur tror jag det är på liten plakett där.
Sånt minns man.
Ja, Etchart och Amalaya är två andra.
Mm.
Sen har du ju runt om Mendoza. Där, det är ju där de finns, 90% av alla odlingar och producenter. 90% av allting.
Mm.
Catena Zapata är ju jättekänt. Trapiche ska man ha koll på.
Ja.
Eftersom de har hållit på sedan 1800-talet.
Mm.
Ett av de äldsta. I Sverige finns ju Alamos.
Mm.
Men sen har du några som är bra då. Chandon, Norton, Septima.
Mm.
Var en jättefin byggnad där.
Septima.
Chacana.
Mm.
Sucardi har ju länge varit populärt i Sverige. Liksom Bousquet. Och sen har den kände franske vinmakaren Michel Roland, den är egendom där, sedan många år.
Aha.
Med heter Claude Lassiette.
Ja, han hade öppnat den till något franskt såklart.
Ja.
Ja, bra.
Alfa Crux har jag varit på, fantastiskt ställe.
Otroligt liksom, namn.
Ja, de har också en stjärnbild i själva logotypen.
Alfa Crux.
Terrazas de los Andes var en riktig lyxanläggning.
Ja.
Ägs av Louis Vuitton och Moët Hennessy.
Ja, de gillar lyx.
Det är så.
Ja, de tycker att fint ska vara fint. Ja. Så är det. Ja.
Och i Sverige finns det de här Chameleon, Ecologica och Las Moras som producerar bra viner till bra priser kan man säga.
Som är populära i Sverige.
Ja, och de producerar också där uppe. Alisa heter det.
Ja.
Där nere i Patagonien har vi faktiskt, den jag har besökt är så familja Schröder.
Mm.
Som är jättestor, bra, tunga flaskor kommer jag ihåg. Fincas, Patagonicas och en del andra.
Ja.
Pinot Noir-producenter som Otronia och Umberto.
Men det är ju roligt då att de har, att det är det här franskinspirerande, för vi har ju pratat lite om i, när vi pratade om andra länder lite snabbt, om vinlagar och sådär.
Mm.
Har de också det här, vad heter det, AOC-system?
Ja, det här är ju liksom nya världen, ja. Vinlagar liksom, ja. Vi har pratat om det i, ja. Kiel och annat, så att de bestämmer väldigt mycket vad de ska göra. Jag ska säga, Mendoza finns det reglerat hur mycket man får ta ut och,
ja.
Så att det är en viss kvalitetsreglering i alla fall. Men vilka druvor man odlar var.
Ja, de har inget är sånt fritt. Hårt. Säga, det här måste du göra.
Nej, och det är väl bra det.
Ja, just det. Det är ju fördel med när man har en druva som är helt unik för ens land. Att den, vad heter den? Torontes. Att då kan man ju bara, den här får bara vi göra i vårt land. Då får vi göra mycket av den, tack.
Mm. Det.
Ja, bra. Och men det finns av de här du har nämnt då, från Mendoza och Salta och sådär. De finns många på Systembolaget.
Ja. Jag tror att det finns runt 200 olika viner i alla fall, sedan jag kollade. Och där är väl flertalet, kanske under 2030, är då röda. Men det blir mer och mer vita viner.
Mm. Det är kul.
Ja, det är kul. Och framförallt när jag tar de test som jag har provat i mer utvecklade versioner. Inte de här lätta, milda, med blommiga dofter som en gewürztraminer.
Ja, just det. Utan det, ja, precis. Det
är lite mer avancerade.
Ja, men då är det väl bra om man ska ha någon form av argentinsk afton eller någonting.
Ja.
Jag vet inte, då kanske det blir kött eller inte vet jag vad är argentinskt.
Måste det ju vara asado.
Asado, eller chimichurri och sånt, det är väl också argentinskt.
Ja.
Inte vet jag, empanadas. då kanske man ska passa på och liksom utveckla sin argentinska kunskap om vin. Och ta kanske en Bodegas Colomé.
Ja, ja, vad bra, eller Quara. Höghöjdsviner.
Mm.
Ja. Och sen avslutar man kvällen. Nej, man avslutar kvällen. Man börjar kvällen med att prata fotboll.
Ja, okej.
Okay. Ja, och dricka Torontes.
Ja.
Och sen så grillar man. Mm. Dricker Malbec. Och blir lite glad. Och sen dansar man tango.
Man blir lite glad. Ja, bra undertext här. Ja,
jag tror att vi svenskar behöver bli lite glada och lössläppta i hullet för att få till en riktigt bra tango.
Ja.
Men det kan de i Argentina utan att ha druckit en enda droppe Malbec.
Ja, just det. I Sverige hade vi de här kräftor kräva dessa drycker. I Argentina har de tango kräva dessa drycker med Malbec då. Men det behövde de inte.
Nej.
Nej, skönt.
Ja. Det är fantastiskt.
Ja. Och jag har inte ens pratat så mycket om fotboll och sånt, men det är ju en stor grej i Argentina också. Ja. Det är för att vi har en vinpodd. Nu lyssnar på fel podd om ni vill lära om fotboll.
Världsmästare för tredje gången har de blivit.
Ja, just det. Tre bra gånger. Jobbat. Det blir tre sådana stjärnor över deras logga.
Just det.
Det är kul. Det.
Och till Buenos Aires hälsar jag alla lyssnare.
Okay.
Mm. Fantastisk stad.
Ja.
Stor stad.
Ja.
Men ändå lättbegriplig. Mm. Trots att de har avenyer som är liksom 150 meter breda.
Ja.
För att skryta lite för européerna. Titta vad brett vi kan bygga.
Ja.
Bredare än Champs-Élysées.
Det är lätt så när man får ett par diktatorer på rad. Det är lätt att det blir paradgator.
Ja, ser det.
Ja, men som sagt, jag har ju inte varit i Sydamerika överhuvudtaget. Jag känner att jag har dålig koll på det förutom via tv-serier och litteratur och sådär. Så
i din ålder hade jag heller aldrig varit i Sydamerika.
Nej. Någon dag så ska jag sitta där i Mendoza och dricka Nej, det var i Salta, det var höghöjdsvin kanske. Det ser jag fram emot. Är det någonting mer du känner att du vill berätta?
Nej. Hasta la vista.
Hasta la vista, baby. Ja, men bra. Då packar vi ihop våran silvergruva här. Och har lärt oss lite mer om Argentina än vi kunde innan.
Ja.
Ja, bra va?
Både du och jag.
Både du och jag. Jag tror mest jag. Men tänk på att du har lärt dig det här innan. Och sen berättar du för det. Men så är det. Vi tackar så mycket. Och så får ni hoppas att ni har en bra morgon, kväll eller dag. Och säger...
Si gracias, señor. Vamos a bailar ese tango.
Sí. Hej då.
it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.